och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Förra veckan så hörde vi sista programmet Matteus evangeliet och nu ska vi börja med Jakobs brev. Och vi börjar då med del 1 så att säga blir det ju förstås. Vill du höra programmet så att säga, i kyrkan så kan du gå dit på tisdagen klockan 18.30. Och sen då är det här i Värnamo närradio, Värnamo församlings närradio på måndagar klockan 19. Som sagt då, Jakobs brev ska vi börja med. Och det är då Håkan Sundliden som leder dessa bibelförklaringar.
Varmt välkomna till Andreas kapellet den här tisdagen, den här tisdagskvällen och för en timmes bibelförklaring. Det här är ju en stor kväll för oss som nu har hållit på ett par år faktiskt. Därför att vi ska ikväll börja med Jakobs brev. Och det känns ju förnämligt. Både att ha kommit igenom Matteus evangeliet så pass grundigt och uthålligt som vi ändå har gjort. Men också glädjen att få börja på någonting alldeles nytt här. Som sagt, vi ska ge oss på Jakobs brevet. Det är väl ingenting att sticka under stol med. Jag har sagt det tidigare att jag har en ambition att gå igenom, om inte hela Nya testamentet, så kan man ha åtminstone som en målsättning. Och vi har ju börjat då, och vi har börjat med Matteus evangeliet. Det är frågan om på vilket sätt man ska gå igenom Nya testamentet. Det kan ju göras på olika sätt. Nu kanske ni tänker att jaha, vi börjar med Matteus, då kommer väl Markus sen. Men så har vi alltså inte tänkt oss. Och inte heller har jag tänkt att vi per automatik ska ta det i den ordningen som de är skrivna, Nya testamentet 27 böcker. Det skulle ju också kunna vara ett bra upplägg, men det är lite svårt att genomföra eftersom vi inte vet exakt i vilken ordning breven är skrivna. Dessutom så skulle man börja med evangelierna och börja med det äldsta, så skulle de flesta säga att då ska vi börja med Markus. För Markus evangeliet verkar vara det äldsta av de fyra evangelierna. Och det kan man sluta sig till, eftersom om vi bara jämför Matteus och Markus så är praktiskt taget hela Markus evangeliet intaget i Matteus evangeliet. Så om ni tänker att nu har vi gått igenom Matteus evangeliet, så har vi i praktiken gått igenom både Matteus och Markus, så när som på några versar i Markus evangeliet. Och eftersom det är sådana förhållanden så tror man alltså att Markus evangeliet är äldre. Matteus kände till Markus evangeliet när han skrev Matteus evangeliet. Ändå så har vi börjat med Matteus evangeliet, och ändå så skulle jag vilja påstå att Matteus evangeliet kan till och med vara äldst. Av det enkla skälet att Matteus evangeliet lika lite som de andra evangelierna är skrivet i ett streck från början till slut. Utan förmodligen har det varit så att Matteus, som ju var lärjunge till Jesus och som var bror med en Jakob, Alfeus son, och som bodde hemma eller hade sitt hem där i Kapernaum, han förde förmodligen anteckningar. Han var van att hantera papper och penna. Han var ju tulltjänsteman och höll reda på vad som skulle betalas in och betalas ut och så va. Så han har förmodligen samlat vissa berättelser eller vissa ord av Jesus och skrivit ner det, och så har det byggts på så att säga. Det kan vara han själv som har byggt på det. Men det betyder att kärnan, ursprunget till evangelierna, är äldre än den slutliga versionen av det nedskrivna evangeliet. Och på så sätt så kan man tänka sig att Matteus evangeliet går tillbaka till och med till den tiden då Jesus själv lever. Och att Matteus, som ju var ögonvittne till Jesus, skrev under tiden som Jesus levde. Och sen har han då som sagt byggt på. Det kan till och med vara så i den judiska miljön att någon har varit sekreterare till Matteus. Att Matteus efter Jesu död och uppståndelse hade några lärjungar runt omkring sig som har tagit vid ifall nu Matteus skulle ha dött tidigare och skrivit ner. Jag säger det här därför att på ett liknande sätt skulle det kunna vara med Jakob. Det har ju ingen betydelse när det gäller innehållet. men det har betydelse när man ska datera, och det kan ha viss betydelse när man jämför olika nytestamentliga skrifter med varandra. Till exempel som jag gjorde nu med Matteus och Markus. Då har det ju en viss betydelse för hur man tänker om dateringen, vilket som kommer först och vilket som kommer sen. Inget avgörande fråga för innehållet, men det hör ändå till det som kallas för isagogiken. Isagogiken, det är när man sysslar med texter, textkällor, dateringar, textstrukturer och så vidare. Isagogiken och exegetiken, det är själva utläggningen av den befintliga texten. Men både isagogiken och exegetiken hör ju till detta att läsa Bibeln. Nåja, därför så började vi med Matteus med den tanken att här kommer vi ner till Jesu egen samtid. Matteus som har skrivit det här, eller om det är hans vänner som har bidrat på olika sätt, han var själv med och lyssnade på bergspredikan. Han kanske till och med noterade under det att bergspredikan hölls. Eller om bergspredikan hölls vid olika tillfällen, så har han ändå ställt samman det som är kontentan av bergspredikan och konstruerat, så att säga, bergspredikan på det sättet. Jag tänkte att vi skulle göra så här när man tänker på Nya testamentet, att om vi nu har lagt Matteus som en grund där, så är det lämpligt att ha Jakobsbrevet sen. För Jakob, som förmodligen var den första föreståndaren i Jerusalems församlingen, kanske i alla fall med den officiella titeln episkopos, biskop, så är han den första. För att Simon Petrus, som eventuellt skulle ha varit innan Jakob, han använde sig inte av några titlar, att han skulle ha varit någon biskop eller föreståndare eller någonting sånt. Det räckte med att han var den han var. Han var klippan på vilken församlingen byggdes. Men han försvann ju från scenen, kan man säga, på mitten av 40-talet. Och då skulle den här Jakob ha tagit vid. Och då är vi alltså i direkt kontakt med Matteus evangeliet när Matteus slutar. Så är vi, så att säga, vi är direkt tillbaka, inte bara i direkt kontakt med Matteus evangeliet, utan i direkt kontakt med den del av kristenheten som är den judisk-kristna kristenheten. Ganska snart, vet ni, så uppstod det församlingar parallellt med Jerusalem, eller om det utgick från Jerusalem, uppe i Syrien, Antiochia och så vidare runt omkring. Och där skriver Paulus till dem, men då är det liten annan vinkling på hans brev jämfört med Jakobsbrevet, som man kan se är direkt knutet till den här judisk-kristna miljön. Och om vi nu har gått igenom Matteus evangeliet, som innehåller mycket judiskt, och vi har gång efter annan lyft fram just det judiska i Matteus evangeliet, alla citaten till exempel från Gamla testamentet, för att skriften skulle fullbordas, står det gång efter annan. Nu är vi i direkt kontakt med det här när vi också är i Jakobsbrevet. Jakobsbrevet som ibland har blivit, eller ofta till och med blivit, styvmoderligt behandlat. Och man har sagt, ja, det handlar ju alldeles för mycket om gärningar. Det är för mycket lagiskhet i Jakobsbrevet. Det har funnits tider när man inte ens vill ha med Jakobsbrevet i Nya testamentet. Jag ska komma tillbaka till det sedan, va? Men det har att göra med att man har jämfört Jakobsbrevet, inte med Matteus evangeliet eller den judisk-kristna miljön i Jerusalem, utan man har jämfört det med Paulus. Paulus som hade en helt annan situation. Paulus, han upptäckte att man blir frälst utav nåd. Han upptäckte rättfärdiggörelsen genom tron alena. Han sa inte alena, det var Luther som sa det. För Luther gjorde samma upptäckt. Och för Luther så var Paulus den store evangelieläraren, så att säga. Och om man då jämför Jakob med Paulus, då blir det som att Paulus, han har förstått mycket av nåden, men Jakob, han har inte begripit så mycket, för han talar så mycket om gärningar och om lagen. Men redan det faktum att man jämför de två, menar jag, leder helt fel. Och det, att det leder helt fel, det förstår ju var och en, om det är så att Jakob var skrivet innan Paulus ens hade blivit kristen. Så har man inte tänkt tidigare. Man har tvärtom kanske tänkt att Jakobsbrevet skulle vara skrivet långt efter Paulus. Alltså har dateringen en viss betydelse för hur man förstår Jakobsbrevet. Men jag förstår det som så att det här går tillbaka till den allra tidigaste kristna tiden. Det skulle kunna vara det tidigaste av alla breven i Nya testamentet. I sådana fall så tävlar Jakobsbrevet med första och andra Thessalonikerbrevet och Galaterbrevet. De allra tidigaste breven är första och andra Thessalonikerbrevet, Jakobsbrevet och Galaterbrevet. Det finns de som säger att Jakobsbrevet inte är tidigt utan det är väldigt sent. Jag ska argumentera för varför jag tror att det är tidigt. Det finns de som säger att Galaterbrevet är skrivet senare. Men många anser att det är ett av de tidigaste breven. Jag ska argumentera för det också. Första Thessalonikerbrevet är man ganska säker på är de tidigaste. För där vet ni, om ni känner till det, att där är Paulus upptagen med Kristi återkomst. Det var ju så att de första kristna, de hade ingenting om kyrkliga ämbeten eller institutioner om hur man skulle leva som kristen, alltså i en sån situation att det kan dröja flera hundra år innan Jesus kommer tillbaka. Utan de tidigaste sysslade inte med ämbete och sakrament och sånt, för de var ju helt införstådda med, inställda på att Jesus skulle komma tillbaka vilken vecka som helst. Det var deras fokus. Och det är fokuset som finns i första och andra Thessalonikerbrevet. Handlar om Jesu återkomst. Men det gör Jakobsbrevet också. För i sista kapitlet på Jakobsbrevet så ser man att de väntar på Jesu återkomst. Det är alltså starkt närvarande. Och det finns ingenting i Jakobsbrevet om något ämbete eller någonting som skulle vara som det blir sedan när de kyrkliga ordningarna växer fram. Därför tror jag att det är ett tidigt brev. När vi kommer till Romarbrevet som är lite senare, då är det ju grundlig undervisning om dopet till exempel. Eller Korintsebrevet är ju grundlig undervisning om nattvarden och så vidare. Ingenting av det finns i de här tidigaste breven. Så Jakobsbrevet skulle mycket väl kunna vara ett av de tidigaste brevet, kanske till och med det tidigaste, och det direkt anknytning till Jerusalem och det direkt anknytning till den judisk-kristna situationen och in i Gamla testamentet. Om vi sen, jag vet inte om vi kommer in på så mycket text här, men Jakobsbrevets första kapitel och första versen, vi kan läsa första versen, får vi se. Vi hinner kanske inte göra första versen för att det är så mycket runt omkring som ni märker, för att det ska komma rätt. Men första kapitlet, första versen börjar så här: från Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare, till de 12 stammarna i förskingringen. Den första frågan här som vi ska ta upp, det är, kanske är lite förvånande, men det är den här frågan: är Jakobs brev ett brev överhuvudtaget? Och svaret på den frågan är förmodligen nej. Det finns ju inte mycket till avsändare och det finns inte mycket till adressat. Det står ju inte vem det är skrivet till. Det står till de förskingrade, till stammarna i förskingringen. Men det är alltså så allmänt hållet så att man kan mycket väl fråga sig om det är ett brev. Dessutom så är ju ett brev, det är ju uppställt på ett visst sätt om man tittar på Paulusbreven, med utförlig avsändare och en hälsningar och välgångsönskningar, och vi har hört talas om eran tro och det spridit sig i hela Akaja. Och längre in i brevet, hälsa till dem och hälsa till dem, och så avslutning, va? Precis som ett brev var uppställt på den tiden. Det finns inte i Jakobsbrevet. Det finns inga personliga hälsningar. Adressaten är otydlig. Avsändaren vet man inte heller spiksäkert vem det är. Vilken Jakob är det som har skrivit det? Vi har 5 Jakob i Nya testamentet som skulle kunna vara tänkbara. Dessutom skulle det kunna vara tänkbart att det är en sjätte eller en sjunde som inte finns i Nya testamentet. Så här finns ett antal frågor. Men vad skulle det kunna vara då om det inte är ett brev? Ni kan få 3 förslag. det första förslaget att det skulle kunna vara en sammanställning av skriftliga förmaningar. Det visar sig nämligen att brevet, om vi får kalla det så fortsättningsvis, för det tänker jag göra. Brevet består av 108 versar. Och det innehåller 50 uppmaningar. 50 förmaningar till mottagarna. Det är alltså väldigt mycket. Så det finns de som har föreslagit att det här är en samling skriftliga förmaningar. Som då har ställt samman och som har skickats runt. Så man tar upp ett antal olika frågor. Och det finns forskare som visar det genom att hävda att det saknas egentligen en struktur, så att säga, en ryggrad i Jakobsbrevet. Där läsaren förs från ett sammanhang på ett naturligt sätt in i nästa sammanhang och in i ett tredje och så vidare. Det finns liksom ingen tråd på det sättet. Det här motsägs av andra. Och jag kommer också att motsäga det. Ett annat förslag är att det skulle vara en traktat som diskuterar vissa frågor. Till exempel frågan om tro och gärningar. Eller frågan om en rätt gudstjänst. Eller frågan om sann och falsk vishet. Att han har skrivit lite grann om de här olika ämnena. Precis som vi tänker oss när vi tänker på ordet traktat, då tänker vi att det är ett litet häfte, ett blad kanske, som handlar om ett visst ämne. Att det skulle vara ett antal sådana traktater, så att säga, som är sammanställda i det här. Och det har ju en viss betydelse för hur man uppfattar Jakobsbrevet, om det är en traktat eller om det är en sammanställning av förmaningar, därför att det påverkar mitt sätt att läsa Jakobsbrevet, om jag har det här i bakhuvudet. Så det är därför som vi tar upp det här. Det tredje som jag gärna vill göra mig till tolk för, och som jag tror att de många i den moderna forskningen vill hävda, det är att det är en nedskriven predikan. Vet, Jakob, om det nu är den Jakob som vi tror att det är, han som var föreståndare i Jerusalem, han predikade ju naturligtvis för församlingen i Jerusalem. Och han var ju episkopos för de församlingar som uppstod runt omkring och som var knutna till Jerusalem. Till exempel Antiochia eller andra församlingar runt omkring. De hade utgått ifrån Jerusalem. Och de sorterade in under Jerusalem, det vill säga under den här Jakobs episkopat. Så att han, när han predikade, så stenograferade folk ner hans predikningar. Och att det här skulle vara en nedskriven sammanställning av den undervisning som Jakob har hållit i församlingen i Jerusalem. Och det är nedskrivet så, för det har man då skickat till de här olika församlingarna. Som brev. Men det är inte brev i vanlig mening, utan det är nedskrivna predikningar i brevformat, så att säga. Jag har använt mig av ett antal olika kommentarer, precis som till Matteus evangeliet. Och jag har inte bestämt mig för att följa någon speciell uppläggning, utan jag ser att jag kanske i större utsträckning kommer att ställa samman mitt eget än vad jag gjorde under Matteus evangeliet när det gäller strukturen. Men en utav dem är en engelsk exeget som heter William Brosend. Och han hävdar med emfas att det här är ett homiletiskt brev. Alltså, som jag sa, en nedskriven predikan. Och hans kommentar har det här, så att säga, i bakhuvudet när han läser det. Så han kan, så att säga, visa på bibelställen då i Jakobsbrevet som bekräftar hans tes att det här är en nedskriven predikan. Det finns förresten sådana nedskrivna predikningar. Det finns en kyrkofader, jag tror att då är vi kanske på början på 300-talet, som heter Kyrillos av Jerusalem. Och den finns översatt till svenska. Det är just en sån här nedskriven homiletik. Eller nedskriven predikan. Det är hela hans dopundervisning. Han hade ju undervisning med de som skulle döpas. Och då gick de ju igenom, när de skulle döpas, så gick de ju igenom vissa grundläggande saker. Det var ju uttåget ur Egypten och det var mannat i öknen och så vidare. Och det här gick han igenom. Det gick han väl förmodligen igenom likadant med varje klass då. Varje dopklass. Så det blev, formade sig kan man säga, till en fast undervisning. Ett fast innehåll. Och det är nedskrivet. Och det kan man ju tänka sig att det var likadant med Jakobsbrevet. Att Jakobs predikningar ställdes samman eller skrevs ner. Det finns en annan exeget som heter Ernst Båsland, en norsk exeget. Han har skrivit kommentaren i den serien som heter Kommentar till Nya Testamentet, KNT. Har kommit snart ut, tror jag, till alla Nya Testamentets böcker. Det är den som är den senast utkomna på svenska. Och den här Ernst Båsland, han menar också att det är en skriven sammanställning i predikan. Och det har ju mindre intresse av om det är Jakob själv som har skrivit ner eller om det är hans sekreterare. Det härstammar från honom. Det är hans undervisning helt enkelt. Och det Båsland har gjort då, det är att han har tagit fasta på den familjära tonen som finns i Jakobsbrevet. Om du tittar i andra versen så står det där: räkna det som den största glädje, mina bröder. Alltså han talar till dem och säger, kallar dem för mina bröder. Det är en familjär ton. Det står i den 19:e versen: detta vet ni, mina älskade bröder. Det är också samma familjära ton eller predikoton. Det är gemenskapen. Eller i andra kapitlet, första versen: mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligare, och så vidare. Ungefär som om han talar till dem. På samma sätt i vers 5: lyssna mina älskade bröder. Så det kommer igen. Och i vers 14: mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Den här familjära tonen som finns då i alla kapitlen tar han som en intäkt för att det har framförts då i ett sånt familjärt sammanhang, så att säga. Men det är klart, har man sagt det, då kan man också anta, och då går vi till nästa steg, då kan man anta att då borde ju Jakobsbrevet vara uppbyggt som en predikan. Och en predikan är ju, den är ju genomtänkt. Den formuleras ju så att säga efter ett upplägg. Det är ju inte bara någon som står och pratar alldeles oförberedd rätt ut i luften. Han har ju förberett sin predikan. Och då skulle man kunna tänka sig, för vi kan veta en del om hur predikningar i allmänhet är uppbyggda vid den här tiden. Och då kan man plocka fram det. Och det behöver inte ens vara en kristen predikan. Det kan vara från profana sammanhang, föredragshållare och föreläsare av olika slag. Så hade man ju en inom retoriken, alltså hur man skulle lägga upp predikningar. Då skulle det mönstret kanske återfinnas här i Jakobsbrevet. Och båda de här exegeterna som jag nämnde, de tycker sig se det upplägget. Och då är det ju inte längre så där ostrukturerat med en samling förmaningar som man har plockat ihop. Utan då är det ett genomtänkt mönster i Jakobsbrevet. Och jag tror att vi kommer att se det allt eftersom vi kommer in i själva texten sen. En predikan, vi har ju gått igenom en predikan i Matteus evangeliet. Nämligen bergspredikan. Och Jakobsbrevet är lite likt bergspredikan i själva strukturen och upplägget. Det börjar med evangelium. Så är det med bergspredikan också. Börja med saligprisningarna. Börja med att ni är jordens salt och ni är världens ljus. Börja med evangelium. Sen kommer i den andra delen undervisningen om de två vägarna. Den smala och den breda vägen talas det om i bergspredikan. Och den sanna och falska gudstjänsten, sanna och falska vägen så att säga, talas det om i Jakobsbrevet. Och det betyder ju då, de bilderna betyder ju att det finns två olika livssammanhang. De två vägarna betyder att det finns ett gott livssammanhang. Och det är livet i gemenskap med Gud. Då lever man i det goda livssammanhanget. När Gud är den som verkar i mitt liv och jag relaterar min vardag till min Gud. Och så finns det då det gudlösa eller gudsfrånvända sammanhanget, för att inte säga då det onda sammanhanget. Det är de två vägarna. Och sen så kommer det i slutet på bergspredikan och på samma sätt i Jakobsbrevet tillämpningen, uppmaningen att nu välja det rätta livssammanhanget och att göra de rätta sakerna. Så var en predikan upplagd på den tiden, och det här kan vi känna igen också i Jakobsbrevet. Det som en liten inledning på det. Nu skulle jag vilja säga någonting också ytterligare som knyter an till Matteus evangeliet. Det finns några saker som jag skulle önska att vi kunde ta med oss från Matteus evangeliet som är betydelsefulla och som vi ska tänka på när vi gör Jakobsbrevet. Och det första, det är Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Det var ju där Matteus evangeliet kulminerade. Och vi läste också delar i Matteus evangeliet i ljuset utav uppståndelsen. För hur ska vi kunna förstå brödundret eller att han gick på vattnet eller något annat mirakel om vi inte får förstå det i ljuset utav uppståndelse från de döda? Att denne Jesus är inte vem som helst, han är Guds messias. Det är ju helt avgörande, och det menar jag att det är det inte bara när vi läser Matteus evangeliet, utan det är när vi läser vilken bibelbok som helst. Också i Gamla testamentet. Ska vi som kristna kunna läsa och förstå Nya testamentets böcker, eller Jakobsbrevet i det här fallet, då måste vi låta uppståndelsen från de döda kasta ljus över texten. För annars, om vi bara behandlar det som en predikan, eller ännu värre som en samling förmaningar, så kommer det bli ganska livlöst och falla platt till marken, och det blir moralism, och det finns ingen anledning att fördjupa sig i det på det sättet som vi gör. Men om det är så att uppståndelsen från de döda kommer in i den här texten, så att texten fylls av uppståndelseliv och blir närvarande här och nu, då finns det stor anledning att fördjupa sig i det här. För då kommer vi genom textmaterialet få direkt kontakt med den tomma graven och med den uppståndne Jesus Kristus. Och så läser vi Bibeln. Så när vi kommer till olika bibelställen som behöver förklaras i Jakobsbrevet, då är det här ljuset som ska lysa in och upplysa texten och upplysa oss. Vi för texten och jag förenas i den uppståndne Jesus Kristus. Det är det första vi ska ha med oss ifrån Matteus evangeliet. Den andra insikten, den är kanske inte lika spännande, men det är den att profeterna och de första kristna, de hade inte, i alla fall inte de tidigare breven, riktigt koll på det som vi kallar för kyrkans tid. För de trodde ju inte att det skulle bli någon lång tid där mellan hans uppståndelse och hans återkomst. Och det gjorde att det fanns mycket i texterna, Gamla testamentets texter, fanns mycket i det profetiska som var oklart för dem. Där vi har ett annat ljus. Vi vet ju att det har gått nästan 2000 år och han har inte kommit tillbaka än. Så där ser vi någonting som de inte ser. Och som jag tror också kan vara en viktig insikt att vi har med oss. Och även om de inte hade den insikten på samma sätt i Jakobsbrevet, eller Jakob hade det, så börjar man ju ana att de väntar. De tycker att här går det år efter år, för nu har det ju gått år i alla fall. Så därför så handlar ju Jakobsbrevet och även de andra tidiga breven ganska så mycket om hur man ska leva som en kristen. Det behövde man inte tänka så mycket på allra först i början. För man skulle ju inte leva som en kristen på jorden, för han skulle ju komma tillbaka. Men i och med att han dröjde så måste de ju tänka på hur de ska leva. Vad gör vi nu under den här väntetiden? Hur organiserar vi kyrkan? Och finns det något läroämbetet eller finns det inte det? Alltså sådana frågor blir ju mer och mer viktiga ju längre tiden går. De finns fortfarande inte i Jakobsbrevet, men det finns ändå hur man ska leva. Och det hänger också ihop, inte bara med att tiden går, utan kanske ännu mer med det tredje som jag vill ha med. Och det är det att i Matteusevangeliet så öppnas ju dörren för hedna missionen. Och då när evangeliet går ut till hedningarna, nu är i och för sig inte Jakobs brev, det innehåller inte så mycket hedna mission eller den typen av frågor. Men om hedningarna kommer till tro, då är ju frågan akut. Hur ska de leva för att vara riktiga kristna? De har ju ingen kristen livsstil. De har ju inte ens en judisk livsstil. De har ju en hednisk livsstil. Om de nu blir frälsta, vad ska de tänka på då när det gäller liv och levande? Det tar Jakob upp i sitt brev. Så att det finns mycket etik och moral i Jakobs brevet. Det är inte för att Jakob vill moralisera eller skriva oss på näsan vad vi ska göra eller inte göra. Utan det är en akut situation när dels Jesus dröjer och dels när hedningarna kommer till tro och hur de ska ställa sig till hela det goda livssammanhanget. Hur ska deras omvändelse se ut? Och här har Jakob en hel del att säga om de sakerna. Det finns också i alla kommentarer understruket sambandet mellan Matteus och Jakob. Jakob citerar, skulle man nästan kunna säga, Matteus evangeliet på ganska många ställen. Ord i Jakobs brev känner vi igen alltså ifrån Matteus evangeliet. Dock är det inga citat i den meningen att han citerar Matteus att säga. Och det talar ju också för en tidig datering av Jakobs brevet. Han kunde inte citera Matteus evangeliet för att det fanns inte nedskrivet färdigt helt enkelt. Det kan ju vara så att Jakobs brevet är färdigt så att säga före Matteus evangeliet. Men när det är sagt så finns det ändå många, han måste ha känt till Matteus evangeliet men kanske bara känt till det som en muntlig berättelse. Jag ska låta det vara osagt. Eller man känner till att det fanns vissa delar nedskrivet men att det inte var utgivet ännu är hur jag ska uttrycka det. Ja, vad finns det då för likheter? Jag tittar till exempel i ska se här. Nu har jag skrivit upp här. Jag hittar några bra exempel. Titta första kapitlet där. Den 12:e versen tänker jag på. Jag vet inte om det är några bra exempel. Men där står ju salig är den som håller ut i prövningen. Det är om inte ett direkt citat så nära på är det väl. För hur är Jesus säger? Saliga är ni när ni lider förföljelse och prövas. Alltså det är samma tanke, samma nästan ordalydelsen. Du har det också i 5:e kapitlet. I slutet på den 10:e versen. Att tåligt uthärda lidanden. Vi prisar dem i 11:e versen. som saliga håller ut. Också anspelningar ur bergspredikan. Eller vi kan ta och gå tillbaka till det första kapitlet, den 22 versen, som är lite grann av en huvudvers här i Jakob. Var ordets görare, inte bara dess hörare. Det känner ni igen från de här två männen som byggde på hus på olika grund. Där den ena var den som hörde men inte gjorde. Och den andra var den som hörde och gjorde. Precis samma tankegångar. Så, och det gör ju att de här versarna och Matteus, de ger ju stöd åt varandra så att säga. Så att vi kan veta att detta hör till den urkristna undervisningen. Och det är rätt inspirerande att kunna se det så klart och tydligt. Ja, jag har ju andra exempel här också. Vi ska se från det andra kapitlet. Vers 13. Ty domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Hur är Jesus säger det? Att vi ska vara barmhärtiga för att vi ska vara barmhärtiga för att vi själva ska bli behandlade barmhärtiga. Hur det står? Jag kan titta här i bergspredikan, har skrivit upp. Matteus 5. Vers 7. Ja, det är klart. Saliga är de barmhärtiga, de ska få barmhärtighet. Och här står det i andra brevet, den andra kapitlet, Jakob andra kapitlet, att vi ska vara barmhärtiga för att vi ska få barmhärtighet. Eller det tredje kapitlet, vers 12 har jag skrivit upp också. Där står, mina bröder, inte kan väl ett fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon. Och i bergspredikan så står det, av frukten känner ni trädet. Och så står det liknande tankar. Eller den 18 versen har jag skrivit upp också. Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. De som skapar frid. I bergspredikan står det, saliga de som stiftar frid, för de ska besitta jorden. Alltså samma tanke. I fjärde kapitlet, vi kan ta femte kapitlet till och med, vers 2 och 3. I slutet på vers 3, ja, vers 2 då. Er rikedom ska förmultna, era kläder förtäras av mal. Och slutet är på vers 3. Ni har samlat skatter i de sista dagarna. Det svarar ju då också mot bergspredikan om att inte samla skatter på jorden. Där mått och mal förstöra. Utan samla er skatter i himlen. Eller femte kapitlet igen då, 12 versen. Där står det. Framförallt mina bröder, svär inte vare sig vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Och det är också från Jesu undervisning att vi inte ska svära någon ed vare sig vid himlen eller på jorden. Faktum är att när man börjar djuptitta så att säga i Jakobsbrevet och lyfta fram såna här ställen, så kan nog i de flesta kommentarer så kan man nog hitta fram, som det stod igen, åtminstone 36 ställen där man ser direkta kopplingar mellan Jakob och Matteus. Så och även om det inte är, som sagt, ett citat, va, för det finns ju ingenting att citera, så är det ändå tankegodset exakt detsamma. Det finns en närhet mellan Matteus och Jakob. Då kanske vi ska ta också frågan här, vem som har skrivit Jakobs brev. Om vi hinner göra färdigt, det låter jag vara osagt. Men i Nya testamentet så finns namnet Jakob 42 gånger. Och om man läser de 42 bibelställen där Jakob nämns, så ser man att det handlar om åtminstone 5 olika Jakobar. Och då är frågan om vilken av de här 5 som har skrivit det här brevet. För det kan ha viss betydelse. Vilka är de där fem Jakobarna då? Ja, den första är Jakob, Zebedaios son. Alltså en av de 12 lärjungarna, Jakob och Johannes. Zebedaios söner. Tordöns sönerna. Den där Jakob som också kallas för den äldre. Jakob den äldre i något sammanhang. Han är omnämnd 22 gånger av de här 42. Så han är vanligast förekommande. Han var ju apostel. Hade en framskjuten ställning. Men om han hade skrivit Jakobsbrevet så hade det sannolikt stått, framkommit att det var denna apostel som har skrivit det här. Och det syns inte i brevet. Finns inte i hälsningen heller. Tvärtom så står det ju Jakob. Just det, det står det inte där. Jag ska återkomma till det. Jag gick för snabbt fram där. Det står bara Herren Jesu Kristi tjänare. Den där Jakob, han är enligt spansk tradition författare till det här brevet. Jag vet inte, jag vågar inte uttala mig för romersk-katolska traditionen i stort, men åtminstone i Spanien. För i Spanien så finns det en plats som ni känner igen som heter Compostela. Det finns en kyrka som heter Santiago de Compostela där denne Jakob då har sin grav. Och dit vallfärdar folk i tusental än idag. Och det är till aposteln Jakobs grav. Och det kan tänkas att det är aposteln Jakobs grav som man vallfärdar till. Det finns nog ingen enighet om att det är han som skulle ha skrivit Jakobsbrevet. Och ett argument emot att det är han som har skrivit Jakobsbrevet, det är det att han enligt apostlagärningarna, vi kan slå upp det, 12. Apostlagärningarna 12. Vers 2, eller jag läser från vers 1. Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Och Jakob, Johannes bror, lät han avrätta med svärd. Och det här skulle ha varit år 42. Och om han avrättades med svärd år 42 så är det knappast troligt att det här brevet skulle ha förelegat färdigt i det här skicket vid den tiden. Man tror inte att det är Jakob, denne Jakob som har hunnit skriva det här. Att han haft tid med det så att säga. Den andra Jakob utav de fem är omnämnd i Markus evangeliet. Jag slår upp det också. Kapitel 15. Vers 40. Och det här är när Jesus ger upp andan och dör, alltså vid Golgata kors. Då står det i vers 40, alltså Markus 15:40, att på avstånd stod även kvinnor och såg på. Bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngres och Josefs mor samt Salome. Och den Maria som var Jakob den yngres och Josefs mor samt Salome. Där har du Jakob den yngre. Det är alltså en annan Jakob. Han är bara omnämnd här. Ingen annanstans i Nya testamentet. Det finns bara en gång. Jakob den yngre. Och det är därför som man talar om aposteln Jakob som man talar om först. Han kallas då den äldre för att skilja de här två åt. Den tredje hittar vi i Lukas evangeliets sjätte kapitel. Där finns en tredje Jakob. Lukas 6, vers 16 ska det vara. Där räknas ju de 12 apostlarna upp. Och i vers 16 så räknas Judas och Judas Iskariot upp. Och om den där Judas i vers 16 så står det att han var Jakobs son. Så här finns alltså en pappa till en av apostlarna som heter Jakob. Det är inte den första och inte den andra som vi pratade om, utan det här är en tredje. Man tror att det är han som är omnämnd i apostlagärningarnas första kapitel. Vi ska läsa det, vad som står där också. Apostlagärningarna 1, vers 13. Där räknas då upp de som är i det övre rummet och väntar på pingsten. Så räknas de upp: Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, den andra Jakob, Alfeus son, Simon Ivran, och Judas, Jakobs son. Det är alltså pappan Jakob igen. Han är bara omnämnd på de där två ställena som just Judas pappa. Det är inte lätt att hävda och driva att det är han som skulle ha skrivit Jakobsbrevet. Så kommer vi till den fjärde. Och honom har vi redan nämnt ett par gånger. Han är också en av apostlarna. Det är inte Jakob Johannes bror, Zebedaios son, utan det är ju Jakob Alfeus son. Alfaios son. Han som jag hävdade när vi gjorde inledningen till Matteus evangeliet är bror med Matteus. För både Matteus och Jakob var ju söner, var ju Alfaios son, står det när man läser synoptikerna. Så det är den fjärde Jakob vi har, Alfaios son, aposteln. Han är omnämnd fyra gånger i Nya testamentet. Jag tror när jag läste de här bibelställena så tror jag läste upp åtminstone honom på två olika ställen här. Han var ju med här i apostlärningarna 1 till exempel, vers 13. Sen finns det då en Jakob kvar. Och det är den som kallas för Jakob, Herrens bror. Och det är denne man tror är författaren. Och det där uttrycket Herrens bror har ju vållat en del besvärligheter som ni snart ska förstå. Den här Jakob kallas också för den rättfärdige. Han var känd, jag ska komma in på det mera snart, men han var en mycket varm, karismatisk person, from, en stor bedjare. Det står hos kyrkofäderna att han var känd för sitt rika böneliv och att det syntes på hans knän. För huden på hans knän var som läder, för han tillbringade så mycket tid på knä. Och det här berättas både hos Josefus och hos Eusebius som sen skriver kyrkans historia. Det är han som räknas, som Paulus skriver i Galaterbrevet om, och som räknas som en av pelarna i församlingen. Jakob, Herrens bror, du möter honom i apostlärningarna 12. Vänta, vi ska göra så här tror jag förresten. Vi ska ta det i den här ordningen istället. Vi börjar i Markus 6. Markus 6. Därför när man läser de här bibelställena om denne Jakob som nu är aktuell här, då får man den bilden, och den stämmer säkert, att Jakob, Herrens bror, han var inte en troende. Han vandrade inte med Jesus. Han måste ha blivit frälst, som en del av oss säger, efter uppståndelsen från de döda, inte innan. Och det är rätt spännande. Titta där i Markus evangeliets 6:e kapitel, vers 3. När många häpnar över den här Jesus som nu har börjat uppträda offentligt, så står det i vers 3: är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Så här räknas upp Jakob, Joses, Judas och Simon. här verkar det som att Jesus skulle vara den förstfödde, och så har han fyra bröder och ett antal systrar. Och vi har ju för vana att läsa som det står. Men ni kanske också känner till det, att det här har ju då diskuterats. Inte minst ifrån romersk-katolskt håll, där man menar att jungfru Maria är den eviga jungfrun. Och där Jesus alltså inte kan ha haft några syskon. Så i hela den romersk-katolska traditionen så säger man att Jesus hade inga syskon, inga helsyskon. Inga syskon ska vi säga. Det blev rättare så. Han hade inga syskon. Och då har man förklarat det här bibelstället och ett par andra bibelställen med att det grekiska ordet för broder, Herrens bror, också skulle kunna översättas med kusin. Och faktum är att det går att översätta det med kusin. Men det är långsökt. Därför det finns ett annat grekiskt ord för kusin, om det var det man ville ha sagt. Jag lämnar öppet. Ni får tänka om det själva. I den ortodoxa, alltså den romersk-katolska, är den västliga delen av kyrkan. Där tror man inte att Jesus hade några syskon. I den ortodoxa delen av kristenheten, där tror man att Josef hade med sig de här barnen från ett tidigare äktenskap. Alltså då hade Jesus fortfarande inte några syskon. Men Josef hade ett antal barn och blivit änkling och hade med sig dem i det här äktenskapet med Maria. Så har man löst det där. När vi kommer till våran egen tradition, evangeliska eller protestantiska traditionen, så menar vi nog att det är halvsyskon till Jesus. Därför att så mycket är vi väl överens om, som att de har ju inte samma far. För Jesus hade ju Gud som far. Han är född av jungfrun Maria. Och det är inte de andra syskonen. Så det är inte helsyskon. Men det skulle kunna vara halvsyskon. Därför att Maria har fött barn efter att hon har fött Jesus. Och det stämmer bra med Bibelns vittnesbörd också på så sätt att det står ju att Josef och Maria, de var inte tillsammans förrän. Alltså de var det senare då. Dessutom hör det ju till den judiska traditionen att det är äktenskapets plikt att avla barn. Alltså det är ju själva uppgiften för ett äktenskap. Så det vore märkligt om Maria inte gjorde det. För då har hon inte levt upp till det som är deras egen tradition. Ja, och den fjärde tolkningstraditionen, det är ju förstås den som vi inte tror på. Nämligen att det är helsyskon. Det vill säga att Jesus inte alls var avlad av den heliga ande, utan att det var på vanligt sätt. Det är ju ett fjärde sätt att se det på. Så det finns fyra olika sätt att se det på. Men här, om vi nu håller oss till, vi kan hålla oss till vår egen tradition. Det är väl riktigt att det är halvsyskon. Då räknas de upp här. Och då är alltså Jakob och Judas räknas ju upp där. De är alltså halvbröder. Eller för all del, om du föredrar den ortodoxa traditionen, att de skulle ha följt med från ett tidigare äktenskap och skulle vara adopterade. I sådana fall ska de väl juridiskt mening räknas som helsyskon. För då är de ju upptagna på ett riktigt sätt. Inte biologiskt, men på ett juridiskt sätt. Då är de ju helsyskon som det står här. Där har vi dem då omnämnda i alla fall. Men om du tittar i, nu ska vi se här, redan i det tredje kapitlet, alltså innan, Markus 3. Vers 21. Då hade Jesus kommit hem och på nytt samlade så mycket folk att han och hans lärjungar inte ens hade tid att äta. Och står det, när hans anhöriga fick höra det gick de ut för att ta hand om honom, eftersom man sa att han hade förlorat förståndet. Man trodde inte på Jesus. Det står i vers 31. Hans mor och hans bröder kom och stannade utanför. De sände bud till honom för att kalla på honom. De trodde inte att han var klok. Folkhopen satt omkring honom och sa: se, din mor och dina bröder står här utanför och frågar efter dig. Och där finns det ju ett avstånd mellan familjen och mellan familjen å ena sidan och Jesus. Du kan också se i Johannes evangeliets 7:e kapitel, om vi håller oss vid familjen. Och vad väldigt vad klockan går, hörni. 7:e kapitlet, vers 5. Johannes 7, vers 5. Inte ens hans bröder trodde på honom. Jakob, Judas, trodde inte på honom. Sen går vi till 1 Korintierbrevet, kapitel 15. För här finns den här Jakob omnämnd igen. I 1 Korintierbrevets 15 kapitel så skriver Paulus om hur Jesus visade sig för de 12. Han visade sig för de 500, och så kommer vi till vers 7. Därefter alltså, sedan, visade han sig för Jakob. Och därefter igen för alla apostlarna. Så där skiljer man på Jakob och apostlarna. Det är Jakob, Herrens bror, tror man. Alltså denne Jakob som inte trodde på Jesus får möta den Jesus som uppstånden och blir omvänd. Det är tanken med det här. Så kan det gå till. Och han var ju också med, vad jag förstår, ska se här nu, i om du går tillbaka till Apostlagärningarna 1, när de är i övre salen och väntar på pingsten. Då läste jag upp där för vilka som var samlade, Apostlagärningarna 1, vers 13. Och så kommer vi till vers 14. Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria och vidare hans bröder. Då har alltså Jesus visat sig som uppstånden för Jakob och Judas. Och nu är de nyomvända, om jag säger så, och är med här i övre salen. De som tidigare inte trodde på honom. Nu är det en minut kvar, och då vill jag visa er på Judas brev i Nya testamentet. Judas brev är alltså det brevet som är alldeles, bara ett kapitel, men det är alldeles innan Johannes uppenbarelseboken. Vem har skrivit Judas brev? Jo, det står där i första versen. Från Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror. Så det verkar som, och så kan vi gå tillbaka då till Jakobs brev, kapitel 1, vers 1. Varför skrev Judas att han var Jakobs bror? Jo, därför att Jakob, Herrens bror, hade en sån framskjuten ställning i församlingen i Jerusalem. Kanske inte minst därför att han var just Jesu bror. Det gav liksom en särskild auktoritet till honom, även om han inte var apostel. Båda bröderna till Jesus, Jakob och Judas, har skrivit alltså varsitt brev i Nya testamentet. Och det är i kraft av sitt broderskap till Jesus som deras brev har fått den dignitet som det har fått. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över Jakobs brev det nu är. Vill du höra programmet i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio och programmet heter Bibeltimman. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson. Härefter kommer sändningen från Missionskyrkan.